Kjellander och Björk och avsnittet om skolan i framtiden. Det här är tredje delen och här kommer vi prata framtid. I de två tidigare delarna pratar vi dåtid, nutid och ganska mycket om kognitiva principer, psykologi och lärande och sådana saker. Väl i framtiden så kommer vi introducera knepiga koncept, fundera på om våra bärande frågor för avsnittet håller. Och ja, ni får se helt enkelt. Håll det godo, ha kul! Stanna där på idag och hoppar in imorgon.
Nya paradigmet.
Ja.
Efter omvandlingen.
Så jag funderar ju själv ganska mycket imorgon som aspirerande futurist, får man väl säga. Jag har futuristuppdrag nu, men jag är ju inte bara futurist. Jag är ju också pappa.
Vilket är också ett ganska futuristiskt uppdrag.
Ja, det finns en futurist.
Du har ett koncept som du har liksom sett framför dig.
Jag vet inte hur jag ska förklara den. Men, och jag måste dra massor med kontext för att komma fram till liksom det jag funderar på. Det är ju kopplat till år av funderingar kring hur kunskap uppstår. Men vi testar. Vi vet ju inte vad skolan ska vara imorgon. Vi vet inte ens om den finns kvar 2050. Vi vet att sannolikt så kommer värdegenereringen av samhället ske med automation, robotar och AI, sådana saker. Så varför skolan ska existera är ju lite klurigt att fundera på. Vad ska det vara deras roll? Den har säkert ändrats genom tiden. Från 1200 som vi startade idag och perspektivet 2050 som vi har med i våra frågor. Så om man tänker sig det där framtida samhället så finns det ju en stor drivande kraft som precis börjar bli aktuell nu som har med artificiell intelligens att göra. Och när jag då tittar på scenarion för framtiden så figurerar artificiell intelligens i samtliga sådana scenarion. Och i samtliga sådana scenarion så har vi i princip ingen annan utväg på det här 2050-perspektivet än att teknik och homo sapiens måste sitta samman. Informationsteknik och homo sapiens måste sitta ihop. För att vi har ett problem med att mjukvarans förmåga kommer kunna överträffa människans, och om den dessutom börjar sätta egna mål, då kommer den outperforma oss på samtliga punkter i framtiden. Så det är en liten, den är ju väldigt abstrakt att prata om, men den är väldigt aktuell att prata om. Därför ser jag ingen annan väg fram än att vi då ska sitta ihop med teknik. Det blir sannolikt via något form av fysiskt gränssnitt uppe på hjärnan där information och människa ska sitta ihop. Så vad har kunskap för plats där? Hur ska lärande fungera där? Det är mitt koncept då. Jag vet idag kan man, så fungerar hjärnan inte på tid. Alltså den informationsmängd som hjärnan kan processa idag är mycket, mycket, mycket mer än hur vi som medvetande upplever tid. Så vi skulle i princip kunna ha simulationer igång i hjärnan som gör att jag kan få en livstid av kunskap teoretiskt genom att starta en virtuell maskin som genererar kunskap in i hjärnan via den här fusningen mellan människa och maskin. Så det gör att jag, den här Matrix, jag vet inte om du har tänkt när Neo ska lära sig karate, då får han liksom, då laddar han huvudet med karate. Det är väldigt, väldigt det, rimligt.
Ett form av typ ett lärarimplantat.
Skillnaden är då, det, och här kommer jag till funderingen. Kommer, som när vi pratar om pappret och Frida Boysen och sådär. Jag lär mig ju någonting rent kognitivt när jag verkar med kroppen. Kommer man kunna simulera det i hjärnan? Det är en fråga. För jag vet att vi kommer kunna simulera genom virtuella maskiner i hjärnan. 2050 kanske. Det andra där, kommer jag bara kunna ladda liksom det som kallas krystallär kunskap, saker som du lagrar i block, Gustav Vasa 1523, eller kommer jag också kunna lära i en virtuell maskin i hjärnan, att liksom flyta med intelligensen, abstrakt tänkande, lateralt tänkande, liksom det här som gör att du kopplar ihop Gustav Vasa med Vasa knäckebröd och bröd med
kreativt tänkande.
Ja, men ja, det är det kreativa Vasa
knäckebröd.
Det är min problematisering på framtiden, och jag har grundat det helt och hållet på det här konceptet att vi kommer vara fusade. Och jag laddar den till det här. Och så vill jag att du liksom tänker och reflekterar kring det här scenariot.
Alltså det första jag tänker på när jag hör det här, det är att det får ju en mängd konsekvenser för det nuvarande paradigm som utgör dagens skola.
Ja.
Alltså från det enkla till att, jag menar, om du kan be Siri svara på en fråga, så ska det inte kunna utvärderas på det liksom betygsmässigt.
Nej.
Och där är vi, det är vi idag.
Vi kan inte. All kunskap är tillgänglig genom virtuella maskiner i huvudet. Vad blir värdet av kunskap då? Precis, rubbet, ja, du kan tänka.
Absolut.
Dig.
På ett sätt kan man ju fråga också, varför ska vi göra det här?
Ja.
Det är
ju en jättebra fråga.
Varför ska vi vara liksom världsbäst? Varför ska vi ha IQ:n på? Räcker det inte med liksom med den vi har? Vi är bara liksom en konstruktion av våra egna koncept. Då har vi satt liksom en ribba av att, men nivån på framtiden är att alla ska vara över en, liksom en viss nivå. Men det är också vad vi liksom kollektivt har kommit fram till, att det är det vi utvärderas på, det vi är. Sen har vi ju pratat om i många andra avsnitt också, det här med bara liksom, om vi inte ska jobba, om vi ska bara vara liksom människor, och vi ska liksom fokusera på andra saker.
Men det kan ju också vara, jag gillar att du säger det från en position då, varför vi ska göra det här när vi faktiskt har allt redan.
Jag förstår ju principen, av att maskinen kan överträffa oss, och för att kunna liksom mäta oss med maskinen, för att kunna liksom hitta vår roll, vårt existensberättigande i för att kunna få lön för det vi gör, eller vad som helst, så måste vi vara med i den här kapprustningen.
Ja, men det är bra. Jag försökte ironisera över din position där, och så tänkte jag fråga om dig, om du har någon sak som du har jobbat väldigt hårt för som inte tillför någon konkret, pragmatisk sak i ditt liv. Alltså, vi ingår ju i en skapad konstruktion av kapprösta redan nu. Vi har gjort det väldigt länge. Det är länge sedan vi lämnade liksom sista trappsteget i behovspyramiden, om man säger så. Resten är konstruerat. Vi har lite trubbel med det just nu, eftersom vi inser att vi kan inte ha några nya materiella aspirationer.
Jag kan köpa det på ett sätt, om det är så att vi bestämmer oss tillsammans, för någonstans måste vi ändå liksom enas kring vissa koncept, eller vissa system, att de som vill gå den vägen kan göra så, men att det också finns 10 olika vägar som man kan gå. Alla måste inte över liksom samma mållinje.
Nej.
Alla måste inte liksom ha det här, Sverige måste inte ligga här i PISA.
Nej.
Eller du som individ, för det är ändå det vi kommer till, individen istället för liksom den stora massan eller klassen, att det finns olika vägar du kan välja, och de här 10 olika vägarna för ditt liv är liksom beroende på hur du är, vad du vill göra. Vill du kunna mäta det med maskinerna, att kunna liksom outperform i liksom i Mensa, då kanske det här är liksom lärarchippet du ska använda för att liksom dopa din hjärna. Men om du väljer en annan väg, så kan du göra det, och då är det okej.
Jag tror att nu har jag bestämt framtiden här, så du får inte, du får helt enkelt inte ifrågasätta.
det stora problemet i det här, eller det tror jag också, det här att med att alla måste gå samma väg. Jag tror att det, om man kan liksom komma fram till att det kanske inte ska vara så, då tror jag att man kan hitta, det är ändå det man måste komma till, det är ändå det vi har börjat med att allt ifrån min mor, nu var det länge, hon är liksom pensionerad lärare, men just det att varje liksom elev har, det är ändå en individ, och man har olika förutsättningar, man har olika behov, man vill olika saker. Det är väldigt industrialiserat synsätt av att vi liksom langar ett koncept som alla måste
följa.
Det tror jag, det, skolan är ju bara liksom en produkt av vårt samhälle. Mm. Så därför blir det så. Och där kan man börja bryta i det. Om ändå alla ska, liksom, ska till det här slutmålet, men då måste ju skolan hjälpa oss dit. Det är liksom, så tänker vi ju nu. Men måste det vara så?
Det som jag, men du ställer frågor tillbaks på ett bra sätt som också bryter lite grann i skolans existens 2050. När jag beskrev den här platsen så har det att göra med min egna AI-ångest att göra. Att jag är böjd att hålla med den tankelinjen att vi kommer behöva fuses med maskinen. Och alltså en annan tankelinje som existerar där jag ser att kunskap kommer kunna med automation uppstå i huvudet för att vi kommer kunna göra virtuella liksom maskiner som erfarenhetsbaserat lär mig att bli en kock på en minut fast jag spenderar en livstid in i huvudet just eftersom sense of time inte existerar liksom i...
Just det.
Alltså, förstår du vad jag menar?
Absolut, absolut.
Och sen det du, jag tycker att du langar på nu, det är den sociala kontexten av vad skulle vara drivkraften för mig att anskaffa mig så mycket kunskap när vi kanske är i ett annat paradigm, lite grann så.
Därför jag tänker, vad ska du använda den kunskapen till?
Och den är, det är well played, sir. För att det är ju en jättebra tanke. Så jag har inget svar på den, mer än att jag vet bara att vi kommer behöva ha den där grejen som fusar oss. Såvida vi inte har ett kraftigt disruptivt liksom, skifte åt ett annat håll där vi faktiskt unisont bestämmer oss för att hörni, låt oss sluta konkurrera och chilla med den här AI-grejen.
Ja, och nu, jag pratar inte om att bara nu vifta med, liksom, med den vita flaggan. Ja. Nu ska alla medborgare lön. Nu gör vi någonting helt annat. Ja. För jag tror fortfarande på att vi behöver ju ha det och vi behöver ju ha de här som verkligen... Vi behöver ju de som liksom presterar och i den här... Liksom...
Äventyrslustan.
Absolut, absolut.
Så låt mig, jag ska testa och måla lite på det där som du sa nu, det som du langar in. Jag tror ju att skolan då ska vara på den här bekväma tidshorisonten när vi tittar bortom här och nu och där vi vet att vi är ett samhälle där automation står för värdegenereringen, där vi har frihet att kunna hitta på andra saker, meningsfulla saker, då kommer vi fortfarande behöva kunskap. Vi kommer att ha ett annat värdemaskineri som inte har med arvod att göra. Kanske mätningen mellan dig och mig där, vem är det som genereras mest samhällsnytta nu? Någonting så finns det en social kontext som liksom inte, som gör att vi mäter oss med varandra och tävlar och håller på och är homo sapiens liksom. Som då inte är karriär eller sådär.
Nej, för mycket av det här, om man slänger in det också, det handlar ändå om, vi har ju globaliseringen. Mm. Vi är lika liksom starkt drivande som digitaliseringen. Ja. Och just att, hur ska Sverige kunna vara liksom konkurrenskraftigt? Mm. Hur ska vi få liksom landet att gå runt? Hur ska vi kunna mäta oss, inte bara med våra nordiska grannar, utan ska vi liksom mäta oss med världen?
Men automation kommer behöva vara en global angelägenhet från det ena till det andra. Mm. Just eftersom det som vi har problem med principiellt där och som förmodligen kan bli en lika stor revolution som skotten i Ådalen och liksom arbetarrörelsen, det är att värdegenereringen just nu bara gynnar ett fåtal parter. Så du har ju liksom en extrem mega elit och så sen så har du en ganska bred mellanklass och så sen så har du liksom låg klass och det är bara won't compute man, det funkar inte. Mm. Men tillbaks till, tror du att det här konceptet håller? Tror att det är dit vi vill, eller tror att vi kanske kommer få, för i det där konceptet då finns inte skolan längre. Det finns ingen anledning att liksom ha någonting som kallas konceptskolan när kunskap kan uppstå gratis och instant i människors huvuden.
Där har vi ett scenario, skulle jag då säga, där du inte, där du har genat, eller där du är framme. Mm. Och det kan vara helt rätt. Men jag tänker mig också att om vi inte har det, någonting annat, liksom, vi kommer ju ha en resa nu på liksom, några årtionden, där innan vi är där, där vi har liksom, där maskininlärningen kommer liksom spela ut sitt fulla liksom, register, och där det har liksom AI, både på där det liksom exempel där det inte fungerar alls något bra och där det fungerar liksom väldigt bra. Och jag skulle vilja, liksom, om man skulle bryta lite grann i ditt scenario, eller i ditt koncept och tänka liksom, vad händer då med AI? Mm. Vad händer med AI under de liksom kommande 10 åren inom skolsystemet. Mm. Det är där jag tror vi kommer liksom se en stor förändring. Och tittar man på liksom nuvarande systemet där vi har liksom läroplanen, liksom, vi har bedömningar, vi har våra betyg, vi har liksom tidsramar när du ska inom, liksom, inom det här året ska du kunna det här, inom den här terminen ska vi lära oss det här. Att man då rör sig, tycker jag först och främst kan vi gärna som att vi rör oss mot någonting kanske som är mer öppet och mer modulärt. Det ser vi redan liksom, initiativ på redan idag. Som man bygger då liksom runt insikten om att alla sjuåringar är inte likadana. Mm. Det kan vi enas om.
Ja.
Och vi ser, jag menar, man pratar om liksom adaptiva läromedel. Mm. Eller man skulle till och med kunna dra det ett steg längre och prata om liksom adaptiva läroupplevelser. Där liksom lärarna som drar liksom ett enormt lass idag inte behöver då med AIs hjälp bekymra sig över att föra liksom loggen per elev.
Nej, definitivt inte.
Eller sätta enskilda mål ens per elev, utan att maskinerna har gjort det här optimalt på egen hand. Även då grupperat elever. Inte kanske efter ålder.
Nej.
Även om han, det är liksom en vetenskap. Men vi kommer kanske ha... efter intressen eller efter liksom, olika nivåer, kunskapsnivåer.
Vad han än kom fram till 2009 så är det inte ens nära den kvantitativa förmåga som vi kommer ha om bara ett par minuter medelst AI. Så vi kommer kunna utmana hans kognitiva principer, för vi kommer kunna ha data in absurdum.
Ett AI kommer ju helt enkelt göra det här bättre.
Ja.
Det är, jag liksom helt övertygad om. Mm. Sen tror jag också just där att...
Du har ingen förväntan alls på AI.
Datan som du pratar om och som du liksom verkligen lyfter fram i alla möjliga sammanhang, det tror jag också verkligen på just när det kommer till AI, att alltså optimera då processen av lärande.
Mm.
Att AI hjälper oss att organisera innehållet på ett bättre sätt. Utifrån individ pratar vi här då. Eller utifrån kanske inlärningsteknik.
Mm.
Kanske inte längre lärarens magkänsla för något eller goda intention eller erfarenhet efter liksom 15 års liksom, som magister här.
För att bryta i det då, eller var du klar? Eller
nej,
vill du
men den tycker jag att använda datan som finns, för den används liksom inte idag.
Så vad vi kan göra precis idag, Andreas, och det här sparkar in en öppen dörr, men gör det lite pedagogiskt för om det är någon som lyssnar. Det är att jag kan ju registrera din förmåga att ta emot det jag säger med visuell computing, alltså visual computing. Jag kan ju förstå när du har landat ett koncept, så vidare du inte kan emulera förståelse, instinkt i ditt ansikte, då kan jag som AI se det. Har du förstått konceptet eller inte? Det gör att du kan få en individualisering in absurdum även här, bara av liksom machine learning förmåga. Och det är ju nu. Det kommer vi ju ha testat om en halvtimme. Vi kommer garanterat hitta liksom, det kommer langa sådana koncept nu hösten 2018 och 2019 och sådär. Återigen, det är ju fortfarande bara på så här verktygsnivån för transformationen in till AI. Sen när vi börjar förstå att AI är norm, då kommer ju alla de här andra spännande ändringarna av hur AI äter sig in i lärandet, de andra koncepten som du pratar om, som avlastar läraren, som gör lärarens roll disrupted. Helt enkelt. Så ska lärarens roll, liksom alla andra befattningar som vi ser i såna här typiska stora institutioner, ska de vara medmänniska? När kunskapsgenereringen kommer från AI och i kontakten mellan AI och människa. Är det det som är lärarens roll? Eller ska de vara robottränare, som vi säger, skämtsamt brukar säga, det är väldigt bra skämt från det ena till det andra.
Och det är ju ett bra svar på det då, Mats, är att jag tror att de ska vara allt det här. Det är det som är så jobbigt idag, tror jag, att vara lärare, att du måste göra allt det här. Men jag tror att många olika roller. Lärarens roll är, tror jag, blir att vi går ända mot en väldigt, jag tittar bara mot min egen, alltså mot mitt eget företag, att man liksom, man går mot en mer liksom specialisering. Men i den specialiseringen så måste du också bli bättre på att samarbeta
på liksom
med andra. Så att liksom team av vilket vi också ser idag, så det är ju bara en fortsättning på det här. Men ett liksom team av specialister tror jag ändå på något vis.
Korsfunktionell förmåga.
Absolut. T-people som liksom IDEO pratar om, att det har en tydlig liksom specifik nisch, men det har också ett streck däröver där det är bra på att samarbeta med andra liksom, discipliner.
Jag trodde det var alltså folk som drack te. Jag
har aldrig fattat. T-people. Ja. Men AI är ju för mig disruptionen, det vi ser också inom edtech och de här företagen som, ja men, som liksom intresserar kapital idag. Verkligen. Och det kommer definiera framtiden.
Vi har ju å andra sidan också, jag ska ju också, det har ju på sin plats att säga att vi har också kraftig förväntan på AI. Liksom nu när vi bara langar upp de här koncepten som känns sunda som du kommer med. Vi har ju kraftig förväntan.
Jag tror framförallt att den förväntan också grundar sig i att hur ska vi annars lösa det här?
Ja.
Det går inte att lägga mer jobb på lärarna.
Nej.
Du måste hitta ett bättre sätt att lösa det här på.
Jag har ju, det där har jag ju någon form av allmän förhoppning till vad. Nu pratar vi om digitaliseringen, det är ju en process. Den här punkten i framtiden då vi har tagit oss en bit, då vi allmänt kan känna oss doppade i digital kultur som vi är i industriell kultur. När vi är där att man kan låta kunskapen om människornas förmåga hjälpa oss att inte överbelasta oss. Där, det är ju den platsen som jag tycker att teknik ska vara. Det ska vara en förstärkare av människor. Inte en försvagare och en liksom fragmenterare av människans förmågor. För det är vad den är idag. Om du observerar människor uppifrån nu så är det, ja men det är ett gäng aptyper som tittar på skärmar. Om man ska vara elak. Det är ju ingen bra vision. Det är en dålig design. Så i den nya världen, lite bättre världen, där vi faktiskt låter teknik ha den plats den vill, då kan ju AI ha den här fina platsen.
Ja, för den grundas ändå i så pass liksom, så många delar. Och den är ändå på något vis det är inte AI. Alltså den stora skillnaden för mig i det här, det är inte en ny teknik. Det är inte ett virtuellt, det nya grymma
snidiga
virtuella klassrummet som vi lanserar, utan AI på något vis fusar ju pedagogik, läromiljö, för den kan föreslå vilken som är den bästa liksom, miljön eller inlärningsteknikerna och teknik.
Plus att det är ju ett extremt grovt koncept som vi kommer att döpa till flera olika saker imorgon. Det är ungefär som att vi satt för några år sedan och refererade till någonting som kallas mjukvara när det kan vara sjukt många saker. Det är lite lika stor domän. Nej, men det är spännande. Vi droppar mitt sånt här liksom Neuralink-scenario och vi tittade lite grann på AI. Jag tycker ju, eller när jag pratar åtminstone om det här, så tycker jag att det är tre stora krafter i digitaliseringen som hjälper att påskynda digitaliseringen. Och där är ju då AI en. En är vi bekant med, den kallas internet. Och så har vi ju den här knepiga
internet i fickan får man säga, eller internet i mobilen.
Ja, men internet allmänt, den fasar ju den också, vilket på samma sätt som AI kommer att göra och har gjort under lång tid också. Det är ju bara det att vi har en liten boom nu, på en intelligensboom precis just nu. Men som koncept så är den ju liksom långt ifrån ny. Men nu börjar den få fart. Sen har vi ju då den tredje stora drivande kraften som jag ser det, och det är ju kopplat till erodering av förtroende och sådana saker och sanning och liksom och allt det där som vi är så himla beroende av, eftersom all vår ekonomi bygger på trade och det i sin tur är beroende av förtroende, och där är ju blockkedjorna. Jag tror ju själv, jag tror att det är de tre. Jag har tidigare år har jag inte haft så stora tydliga krafter som jag ser och som motverkar, så som är så incitamentsdrivna som de här tre. Så internet, AI och blockkedjor tycker jag är fundamenten för digitaliseringen, och vi kommer säkert ändra det längs vägen, men just nu så känns det så. Så vad blockkedjorna här är, kan du uttala om vad de skulle påverka,
vilken roll de skulle spela i det nya paradigmet?
Ja. Vad har vi för problem där?
På ett sätt känns det som att de används som det liksom allvetande svaret på att lösa förtroendekrisen för våra liksom, samhällsinstitutioner. Mm. Sen är jag ju för dåligt påläst, känner jag, just vad gäller tekniken i hur vi skulle kunna. Vi har ju sett exemplet med liksom kryptovalutorna.
Det är ett ganska dåligt exempel, skulle jag väl säga, utifrån. Alltså, det som är problemet med blockkedjor, vi ska inte gå för djupt in i det. Jag tror att vi ska hantera blockkedjor och hantera AI specifikt på något snidigt sätt i egna avsnitt, just eftersom de är så pass stora. Men blockkedjorna här är ju egentligen men att jag litar på dig utan att jag vet vem du är, det är ju en förmåga som vi alltid har behövt en neutral mellanpart för innan. Det är ju hur många liksom, transaktioner av värde som helst per dag som vi behöver den här neutrala mellanparten som tas bort. Det är ju kontraktsituationer. Det är ju att vid identifiering av människor. Och varje gång som du ska generera en ytterpytteplutt med data så är det medelst identitet som du ska göra det. Och där kommer blockkedjan in. Däremot så är den ju absurt abstrakt att prata om från, liksom, från när vi nu försöker inte prata teknik utan vi försöker prata förmåga och egenskap och konsekvens och beteende, så bara då blir det liksom, man måste nästan upp en abstraktionsnivå och prata om konceptet smarta kontrakt och konceptet kryptovaluta och sådär.
Men i skola då, om vi befriar skola från fyra väggar och tak, skolan är någonting mer abstrakt. Skolan är inte en fysisk plats.
Nej.
Utan det är en process. Skolan är inte ett substantiv, liksom, det är ett verb. Då kommer ju blockkedjeteknologi ha en större roll att spela än idag.
Men man kan nästan beskriva det som, ja, men vad spelar internet för roll i skolan? Vilken dimension av skolan menar du? Liksom det blir too much, för att den är ju fullständigt idag beroende av skolan, även om de inte identifierar sig som en internetverksamhet på något sätt. Så, men jag testar ett scenario som jag ser att den kommer typ kanske i år eller nästa år, åtminstone på proof of concept nivå. Och det har att göra med vem äger datat och sådana saker. Vi kommer förmodligen från ett samhällsperspektiv snart kräva, du och jag, att du och jag har själv ägarskap över all data som vi genererar i alla offentliga system. Varför skulle, och så sen så lånar vi snarare ut min mängd data för myndighetsutövande när de behöver det. Eller vi är överens om att vi har ett kontrakt där om vad de får fylla på med data och sen mitt, för det är ju mitt värde. Det är min persona för fan i en digital värld. Det är ju mitt data. På samma sätt som min kropp är i en industrialiserad värld. Så där någonstans kommer blockkedjan in. Det kommer ju vara storingmekanismen för allting. All information som genereras från en elev måste vara neutralt och demokratiskt och distribuerat, storat. För den som har informationen har makten då, liksom i det här nya samhället. Det är ett sätt som jag kan se att blockkedjan kommer in.
Det är jätteintressant.
Sen allting som är av transaktionell natur påverkas också av blockkedjan. Kostnader, det vet jag. När jag får mitt betygstoken, det är ju en transaktion. Det är ett värde som skolan skickar och distribuerar till mig, som attachas till min personliga identitet med mitt betyg, som är oduperbart. Eller liksom checklistan på kurser som jag har gjort. Eller, ja, inte fan vet jag. Någonting
men,
sånt.
Men det här med betyg då? Om vi kommer till det. 2050.
Ja, det är så jävla absurd.
Vi ställde faktiskt frågan här. Vi ska gå igenom flera av de här frågorna. Vi ställde frågan här. Kommer betygen finnas kvar 2050?
Nej, betygen är borta. Nu är jag spetsig. Betygen är borta 2023.
Jag är helt ense. För jag tror också det att tittar man på, och även om man reflekterar tillbaka över sin egen skolgång, så faktiskt att du hittar ett sätt att ta dig igenom proven i det här. Det är skillnad på att förstå ett ämne eller att ta sig igenom ett prov. Och varför faller de? Jag tror att det faller för att vi kanske har en resa dit också. Det kanske vi tar inte bara bort dem. Men jag tänker också att du behöver också sätta dem på något vis kanske individuellt beroende på liksom dina utifrån behov eller liksom utifrån mål, eller bara en sån sak så att alla testas samtidigt är ju faktiskt en ganska liksom knasigt industrialiserat koncept.
Ja, Jag är med på test utifrån ett drivkraftsperspektiv, utifrån spelifiering av en bra process. Jag tror att betyg kan ha sin plats utifrån motivationsskapande, men utifrån att jag skulle då i egenskap som rekryterare eller i egenskap av bedömare av en annan individ använda någonting så grovkornigt och fult som betyg är absurt.
För man kan ju tänka sig då, för det får ju en, liksom, det är en konsekvens liksom, kedja i det här också. För jag tänker, vi har ju också betyg för att vi pratar behörighet till universitet.
Ja.
Men jag tror, vi har sett exempel, universitet idag runt om i världen pratar om att hur ska vi kunna ha antagning som inte är på
betyg.
Som inte är på betyg. Vi såg exemplet med 42-skolan där.
Varför skulle jag som universitet förlita mig till någonting som jag inte har insyn eller påverkan i antagandet av det centrala råvaran i min process? Varför i helvete skulle jag vara så dum? Nu blir jag ju arg. Jag gillar ju inte betyg, så jag eldar igång lite. Den är stendum. Jag förstår standardiseringsprincipen. Vi pratade om den innan. Standarder är skitbra för sånt som är bra att standardisera. Standarder är skitdåligt för sånt som repellerar och minskar förmågan att kunna göra bra saker.
Vi pratar individer nu.
Ja.
Nej, men den är ju klar.
Ja.
De finns inte kvar.
Mm.
Men skolorna då? Kommer de existera?
Nej.
2050?
De är inte kvar.
Inte som process?
Nej. Begreppet är söndereroderat just eftersom de inte kommer klara av att uppfylla vår förväntan på dem någonstans i processen här efter 2025 och 2035. För att kunskap som då är det nya data, det finns en modell för en mental modell, fan vad jag är inne på mentala modeller, sorry. Information som kläs, data som kläs med kontext och kläs blir information. Siffran 42 blir
svaret på livets gåta.
Ja, siffran 42 kan också, om i kontexten skor, kan vara skor, storlek. Informationen konsumeras kan bli kunskap in i huvudet på en apa. Kunskap i tillräckligt mängd, i tillräcklig bredd, kan sen aggregeras upp till visdom. Det är så liksom kunskap uppstår. Data är ny oljan, säger man. Nej, det är förmågan att kunna konvertera data till kunskap som är det nya värdet. Och den kommer ha ökad. Är det någonting som vi tittar efter i våra kollegor och vi tittar efter i de som vi ska anställa och letar efter själv, så är det ju vår förmåga att snabbare och snabbare förstå koncept, reducera ner det till riktig kunskap så att vi kan komma framåt i arbete. Det är det nya jobbet. Så därför kommer vi ställa betydligt högre krav på förmåga att kunna generera kunskap. Och jag tror inte att i samband med att vi monterar ner andra institutioner så kommer skolan potentiellt vara en av dem. Just för att den inte är ändamålsenlig och den har ett för jobbigt arv att bryta ner för att montera upp någonting nytt.
Mm.
Den mentala modellen blir hinder nu när hastighetskravet blir för högt. Slut.
Vi kan ju skilja där, ska jag säga också, skola från lärande.
Ja.
Lärandet kommer att finnas kvar.
Skolan som vi då inte har definierat vägar. Exakt vad det är.
Precis.
Mm. Nej,
finns inte kvar. Mm. Behöver vi lära elever saker om det ändå är robotar som ska göra jobben? Där kommer vi in på lärandet.
Mm. Ja. Jag ser ju att skolans, lärandets roll ska vara att förhöja upplevelsen av att vara homo sapiens. Och det blir ju också, jag tror att vi har lite grann den konflikten nu i debatten, för att tidigare så var det kopplat till idén om förvärvsarbete som är död. Vi vet bara inte om den på en allmän bredd.
Mm.
Medan de som är mer experimentella och digitala, så här, de förstår att det här handlar om din livsresa, där arbete är en del av det. Det är helt två olika roller.
Och om det vi har sett historiskt sett har varit liksom nollfasen, då är vi inne nu första fasen av att nu ska vi lära oss med liksom digitalisering på läroplanen, i läroplanen, hur det är att vara människa i det här.
Mm.
Så det får vi kalla, det får vara liksom första fasen.
Ja.
Sen kommer det hända lite grejer här.
Garanterat. Och vi kommer tycka att det känns B. licenser. Så där kommer
det. Någonstans inte måste vi börja.
Ja, ja men jag och jag I like.
Jag är, ja. Och det gillar vi. Digitaliseringsskolan är tummen upp.
Ja, det är bra att du berättade det, för att du ger mig tummen upp hjälper inte när vi spelar en podd, Andreas.
Det här har vi varit inne på nu. Lärarens roll i framtiden. Och kommer lärarna finnas kvar? Jag menar, när vi pratar, skolan finns inte kvar, men lärandet finns kvar. Kommer lärarna finnas kvar?
Jag tänker på en historia som jag refererade till Peyman innan, som är rektor på Dalskolan. Nu får du dubbel mention här, Peyman. Han har en spännande bakgrund. Han är flykting och han nämner sin första lärare som en av de centrala, en av de här riktigt stora, viktiga kontaktpunkterna i livet som har definierat han. Ja, lärarna finns kvar. Medmänsklighet, det är den sista utposten för det som vi ska göra, som kommer vara svårast att emulera med maskin. Jag skulle säga mer lärare i rätt sammanhang vid olika punkter i livet.
Så mer av det vi nästan skriver upp, eller öka volymen på liksom ledarrollen.
Ja.
Alltså ledare, kulturbärare.
Yep. Det där vi starkt
vara mer liksom specialist, men i mångt och mycket en mentor i livet.
För det där är också det som talar mot. Det blir inte virtuella klassrum förrän vi kan ersätta alla aspekter av fysiskt nätverkande med människor. Vi behöver ha liksom de här klasskamraterna och där alla sinnen är aktiverade med andra människor. Om du tittar på principen som har varit bärande till varför vi homo sapiens vann över homo erectus och homo neandertalis, då är det ju vår förmåga att hålla ihop stora grupper, vår förmåga att kunna distribuera fantasi till varandra genom ett bra språk och liksom kärlek och den där grejen. Det är ju det vi är bra på. Inte så här sjuk logaritmisk matematik i huvudet. Det är vi ju liksom ganska dåliga på. Så vi ska ju förstärka våra förmågor jämte AI, maskiner, etc. Så läraren, ja, ni får vara kvar. Ni måste vara snälla. Du då? Är du med?
Jag är helt med, ja. Mats. Vi ställer också den här frågan. Om vi ser den här, vi är en form av liksom, paradigmskifte, ja. Eller omvandling.
Ja, definitivt.
Skiftet till någonting nytt. Det här nya, liksom, driva utvecklingen in i det här nya liksom, paradigmet. Vilka är det som ska driva den här förändringen?
Jag vet
utvecklingen?
Inte. Vad ser
alltså, ser vi det, om man, ska vi liksom vassa i det här då? Ska det vara liksom top-down, ministernivå?
Nej.
Eller kommer det underifrån?
Drev aristokratin industrialiseringen?
Så du tänker där, det som har skett historiskt kommer också ske här och nu.
Kommer meritokratin driva digitaliseringen? Är det ministrarna? Är det de som har fått poäng i det gamla systemet som står på barrikaden för att förändra status quo som de faktiskt tjänar på? Nej, det kommer någonting underifrån. Revolutioner är alltid bottom-up.
Och på den också, jag tror att den här liksom, den stora förändringen kommer inte vara utbildningssystemet, utan det kommer vara lärandet. Och det kommer vara de här, tror jag, självklart lärarna, men också startups, lärare som startar startups, som gör lärandet liksom enklare och bättre för alla.
För mig är det intressantare att ställa frågan, alltså allmänt nu då, för mig är det intressant att fundera på vilka institutioner är kvar 2050? Och försöka leta bland våra offentliga verksamheter och andra strukturer i Sverige över vilka som har överlevningskapacitet. Det är nästan enklare än att alltså det är en mycket kortare lista.
Absolut, och det tror jag finns ett bra svar. Det tror jag att det är de som fokuserar på användarna, alltså sina användare.
Ja, vilken nytta och vilket behov.
Absolut, och därför tror jag att det handlar inte om de stora förändringarna kommer inte komma i systemen, utan den kommer komma i lärandet. Det vill säga startups, tror jag, framförallt som har fokuserat på användarna, på att göra lärandet enklare för dig. För det är det vi ser, det här må vara en 12-åring som har gjort en schysst tutorial hur man spelar en bra låt på gitarr. Men det är ändå någonting som fungerar.
Ja. För det blir ju så, om vi då har decentraliserat saker nu och vi vill distribuera saker, så innebär det också ett paradigmskifte i vilka som ska vara bärande av processer. Distribuering, det innebär att det är medborgare själv som sörjer för medborgare Inte att du har ett, liksom ett ansvar ovanför en institution. Så om vi kommer följa principerna för internet för hur vi ska organisera oss imorgon, då innebär det att varenda institution ska faktiskt bort till förmån för att medborgare själv ska under eget ansvar samordna det som samhället behöver. Det är ju jättesvårt att tänka in i huvudet vad det innebär, men det är nästan republikanskt. Mm. Det är inte en stark stat utifrån att man har definierat institutioner. Det är mycket, mycket mer liberalt än så. Och jag vet inte om det blir så. Jag bara försöker applicera principen från internet och sätta det på ett mänskligt styrelseskick. Och då blir det så. Då är det få institutioner och mycket distribuerat ansvar. Det kan vara så att det är 18 företag, edtech-företag, som står för Skolverkets uppdrag i framtiden. De federerar det tillsammans i deras egna ansvarskänsla. Och vi själva, vi har distribuerat vår demokratiska cred till dem via ett blockkedjetoken som vi har skickat, att vet ni vad, vi skriver under på det ni tror på, och då är det de som har makten. Så du kan ha ständig pågående demokrati, för att inframför att göra det, det har vi med AI, blockkedjor och internet. Mm. Så, liksom, så det kan vara lite abstrakt att prata om det, men ja, det har varit
stort. Vi måste lösa vissa saker där också, som de här liksom, edtech-företagen tycker är lite tufft med, vad gäller upphandlingar och lite såna grejer.
Ja, det finns en möjlighet att upphandlingar försvinner i digitaliseringen.
Tillsammans med betygen.
En av de hårdaste liksom, strukturerna som vi har i dagens samhälle. Ja.
Yes. Vi pratar om klyftorna som vi ser idag och som faktiskt lyfts som ett negativt exempel i senaste PISA. Vi ser det debatteras liksom högaktuellt på nyheterna. Klyftorna ökar. Vad händer nu framöver? Vi får ett transformerat system. Mm. Vi kan skriva under på liksom att allt kommer inte ske liksom överallt precis samtidigt. Nej. Utan vissa elever kommer att vara i ett transformerat skolsystem medan andra inte kommer att vara det.
Ja.
Men vad händer med klyftorna? Så kommer vi bara se ökade klyftor, eller kommer man komma ikapp? Marknaden är ändå den som på något vis dikterar villkoren.
Just det. Underrådande paradigm.
Underrådande paradigm som vi ser liksom under den närmaste tiden framöver.
Ja, den är svår, och du kan egentligen inte tänka utifrån ett annat paradigm än det du doppat i, eller det är åtminstone oerhört svårt. Det här är ju en hjärte, den här gör ju ont på riktigt.
Ja, alltså jag tror att klyftorna kommer att öka.
Mm, jag med.
Tyvärr.
Och den gör ont. För att det är en av de riktigt positiva sakerna med att vi är födda när vi var födda. Riktigt, riktigt positiva. Att vi fick en fair shot att på egna meriter ta oss fram i livet med ungefär liknande förutsättningar. Det tycker jag ju om från socialism. Jag tycker om massor med andra fina saker där också, men just den. Även om den hindrar massor med människor att inte maxa sin potential, just eftersom de har överförmåga, så finns det ändå den gav väldigt många av oss två medelmåttor chansen. Som vi har valt nu kollektivt, eller genom att inte ha en starkare bärande idé om hur vi ska ordna samhället, så har vi indirekt valt klyftor, och vi kommer att betala konsekvenserna av den. Och den kan bli väldigt dyr om vi portionerar ut wealth olika. Ja,
det finns säkerligen lösningar som garanterat kan liksom hämma det här, om det är liksom katederundervisning för de som halkar efter, vad det än må vara.
Ja.
Det här kan inte vi någonting om. Så,
men den är ju oerhört viktig, och så just när du får barndimensionen på det här. Den är ju oerhört, oerhört viktig, och vi har inte varit speciellt intresserade av att lösa det här på ett bra tag. Och det kommer bita oss i stjärten, Andreas. Och så framförallt så är det, så blir det lite synd. Det som kan är positivt, ska jag bara lägga till, det är att teknologi har en tendens till att bli demokratisk över tid. Tillgången, kostnaderna för att producera teknologi minimeras, etc. Så distributionen av kunskapen, förutsättningarna för att kunskap ska kunna uppstå oavsett socioekonomiska förutsättningar finns. Men
kan vi då se under 2018, för jag menar det är också en framtid som vi bestämmer oss för ja. Att vi vill ha. Och om vi under 2018 kan se 5 heta startups som faktiskt har ett syfte adressera. Att minska, mm. ja. Adressera just klyftorna. Ja. Eller ännu bättre, Google, ja. Microsoft. Mm. Varför är inte det liksom deras...
Men jag tror faktiskt att det finns exempel på de som gör det här. Jag langar in inga nu, men jag har varit inne på det innan. Jag tror likt förbaskat, och nu försöker vi isolera de här frågorna kring skolan, men samhället, hastighetsökningen genererar klyftor.
Fråga vidare. Ja. Finns det en stark disruptiv kraft som flippar skolan?
Jag vill liksom...
Vi har pratat mycket AI.
Ja.
Du pratade om de här 3 koncepterna.
Ja.
Internet såklart, men internet
AI,
finns.
Blockkedjor.
AI, blockkedjor.
Mm, jag tror att det... jag tycker att det har varit liksom någon form av rådande tema nu här. Jag har ingenting mer specifikt än så. Jag tror ju naturligtvis på virtuella rum och liksom, saker som gör att man kan uppleva information på bättre sätt kommer hjälpa till. Som en stark användning av liksom förstärkt verklighet och virtuell verklighet kan göra att det blir allmänt uppfattat att behovet av ett fysiskt rum minskar. Men det finns också en risk med det, att de tror att det handlar om att presentera saker framför ögonen när du har liksom ett gäng andra sinnen som också ska vara aktiverade, och du ska ha en fysisk kropp som behöver röra på sig, som behöver känna och lukta och dona på andra människor. Mm. Jag gick i en spännande skola som du hör, Botkyrkskolan. Ja, men du förstår vad jag menar, det är liksom så här, att uppleva skola är ju långt, långt mycket mer än att ha en liksom VR-hjälm på sig. Så det finns ju också en risk med att man blir så sugen av att ta bort, montera ner det här huset. Om man inte förstår faktiskt husets övriga funktion med trygghet.
Ja, men det sätter ju väldigt fokus på individen.
Mm.
Och för den parallell där, nu vi pratar skolan och det är liksom många lärare som lyssnar, så liksom pratar man inom... liksom, den privata sektorn, man pratar extremt tränade begrepp, är liksom customer experience och CX. Och att vi kanske behöver prata just om liksom the learning experience.
Det tycker jag definitivt. I det här. Jag ser det ju som, jag tror att vi har sagt det tillsammans innan, men vi alla är ju i upplevelsebranschen. Och all in all så är vi alla i människoupplevelsebranschen. Och det är ju ett bra, det tror jag kan vara ett så här skiftande, det är ett viktigt synsättsskifte för hur man ska förstå sig själv. Men om man säger så här, nu hamnar jag lite off topic. Det behöver inte vara väggarna, men det ska vara tillsammans. Fulla upplevelsen av att vara tillsammans med andra.
Människor. Sista frågan där, måste skolan vara en plats?
Ja, men det blir nästan så. Nej, men så länge det är tillsammans, fulla upplevelsen.
Skolan måste, det ska vara en upplevelse.
Ja, high-five-upplevelsen av att vara tillsammans med andra. Just eftersom jag tycker det är en sån himla central del av att vara människa. Det är också en av de anledningarna till att vi spöar de andra människoaperna när vi...
För oavsett om man pratar, hur mycket vi än liksom pratar individen i det här, så det handlar liksom väldigt mycket om samarbete.
Absolut.
För att få till det här. Ett bästa eller sämsta exemplet jag kan komma på, det här spelet då som mina barn nu spelar, Fortnite. Lira.
Nej, det gör de inte.
Det är typ som, vad heter det,
filmen? Återhållsam, det är typ
40 personer på som ska liksom, den sista som överlever. Mm. Är man 40? Jag är osäker på siffran. Men Det är omöjligt att vara sist på det här spelet. Jag har testat det själv också. Mm. Men jag har kommit fram till att du måste ju då gå ut på internet i rum för att lära dig liksom samarbeta med andra. Mm. För att ni tillsammans ska kunna liksom klustra ihop er för att ta er längre.
Mm.
Det är så det fungerar, för att du ska liksom mästra det här spelet. Mm. Så att det är liksom individer, men det är samarbeten och det är liksom digitala verktyg. Och det här vet ju de unga bättre än någon annan.
De har lärt sig att samarbeta med betydligt högre hinder än vad vi har medelst internet. Ja, men fint, Andreas.
Mm. Vi skulle vilja skicka in ett stort tack till Gustav Grefberg, vars intro lirades i början och här emellanåt.
Ja. Också stort tack till våra kompisar som har, vi har plockat hjärnan på, de är lärare. Nu använder vi inte så mycket av det materialet här, men stort tack för i förberedelserna. Vi ska få lite mentions i texten här under också. Det här är ett relevant ämne att fortsätta diskutera. Vi försöker att applicera liksom någon form av Kjellander och Björk ögon på det här igår, idag, imorgon, och liksom bärande principen för internet och det vi ser framåt. Vi vet inte om vi är rätt, vi är alla investerade i skolan, det är kul och svårt att prata om. Vi har missat 90% av vad vi borde prata om och vi har ändå tänkt liksom 2 timmar totalt. Stort tack till våra företag, stort tack till dig Andreas, stort tack till er som lyssnar.
Tack Mats.
Och fortsätt kommentera och engagera er i våra avsnitt.
Och har ni förslag på ämnen?
Ja.
Shoot. Vi blir mer än glada om ni vill gå in och rate oss på. Vi har faktiskt fått väldigt fina betyg skulle jag säga på iTunes. Så gör gärna det så når vi ut till fler.
Kul. Tack.